Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sofia Pontén är astrologen som banat vägen för astrologins genomslagskraft de senaste åren. Sedan 2012 har hon jobbat som astrolog, författare och skribent till hundratals artiklar. Hon driver den egna plattformen Scorpio Rising som erbjuder konsultationer, prenumerationstjänst och mängder med olika horoskop och massor med annat inom just astrologin. Hur hamnade hon i astrologin? Hur använder man det på rätt sätt? Och vem är egentligen Sofia Pontén? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej och välkommen.
Men tack så jättemycket. Gud, vilket fint intro.
Ja, men tack själv. Det är så roligt, för det är ju inte så ofta som man blir, som någon annan sammanfattar det man håller på med. Så att det där är ju nästan den vanligaste reaktionen, att folk är så här, men gud, har jag gjort allt det där?
Jag är helt rörd. Jag bara, wow.
Vad fint. Gud, vad fint.
Ja, jättehärligt.
Det är så roligt att du är här, för att hela liksom, man ska säga, stegen till att du nu har landat och sitter i stolen här på andra sidan är ju för att du känner min projektledare Elin. Och det som fick mig att bli riktigt intresserad, förutom att jag älskar spirituella saker, astrologi och massa sånt där, är väldigt, som Elin också brukar säga, öppen för det mesta. Eller förhoppningsvis är jag öppen för allt. Men det är just att hon sa så här, Sofias resa, eller liksom ingång till astrologin, är att hon var väldigt skeptisk.
Mm.
Och att du var väldigt så här, eller liksom fakta, kunskap och ifrågasättande. Och det var då så det började.
Mm,
berätta
absolut.
Om det. Ge oss liksom, för jag tror att många relaterar till det.
Mm, nej, men absolut. Alltså, och det, när jag började blogga så skrev jag nästan jämt. Så var jag nästan jämt så här. Alltså, jag vet inte om jag tror på det här. Jag vet, vad säger ni? Alltså, jag skrev hela tiden till alla läsare. Så här, vad tror ni? Tycker ni att det stämmer? Så att det var som att jag bara testade massa teser. Nej, men jag, alltså min väg in i astrologin var ju, förutom att jag så läste horoskop när jag var liten, om att jag bara visste vilket stjärntecken jag var. Så egentligen så var ju mina intressen när jag var yngre, jag har ju alltid tyckt om att skriva jättemycket, så liksom böcker och litteratur, liksom poesi, och sen började jag läsa praktisk filosofi. Så det var egentligen liksom, jag ville bara så prata om livet, tänka kring livet, tänka kring mening och känslor. Och sen blev jag jättebesviken när jag läste filosofi, för riktigt så funkar det ju inte, att man bara får sitta så och, eller det är klart att man får sitta och tänka kring livet, men det är ju inom en viss ram och en viss form på universitetet. Så då hamnade jag i konst ganska länge, jobbade med performancekonst. Och sen snubblade jag liksom in i astrologin. Jag var i Brooklyn, jag bodde i Brooklyn i 5 år. Och under mitt första år där så, eller under mitt andra år där, så snubblade jag liksom in i att det fanns så mycket mer i astrologi. Att det fanns liksom en hel värld av så här, vart stod, alltså det första steget var ju så, att det fanns massa andra planeter som spelade in, och vart stod de här sakerna när man föddes. Och då var det som att min personlighet fick fler dimensioner än den här första grejen av att så här, ah, du, jag är född i tvillingarna, därför är jag tvilling.
Mm.
Så där föddes föddes det intresset. Och då hade jag också liksom under den tiden varit lite så här, typ intresserad av rymden. Alltså där det fanns lite så bara så här, att jag typ läste lite om så här Carl Sagan, som är en så astronom. Alltså jag var liksom mer på det hållet. Och sen plötsligt så var det som att så här, här kunde jag möta, här kunde jag låta liksom myt och litteratur och filosofi och psykologi mötas liksom. Med det här universumintresset. Så det var ju så här, men det var ju verkligen en värld som öppnades och som jag inte kunde låta bli.
Vad var det framför allt som fascinerade dig?
Att allt, jag tror att allt var tillåtet, att allt fanns med, att det fanns med så här ego, drivkraft, kärlek, hinder, begränsningar. Alltså att plötsligt så fick liksom, det var inte så mycket fokus på så här rätt eller fel, utan det var bara så, ja men det här är det att vara människa och leva. Och en av de första sakerna som liksom fascinerade mig var det här med att lära känna alla stjärntecken och bara behöva inse att så här, ja, man kan tycka att så, jag gillar inte det och det tecknet eller har någon sån relation, men att alla har sin funktion och att alla bara har så olika behov. Alltså för mig blev det något väldigt demokratiskt med det, alltså något väldigt så, alla har sin grej, det finns inget, det var inte så mycket bra och dåligt, det var mycket mer gråzoner och mycket mer, eller ja, alla möjliga färger.
Mm. Och om vi går in lite grann på det här skeptiska som du kände i början, berätta mer om det.
Nej men jag kände att det var, alltså för i början var det jättemycket att jag bara så googlade runt liksom, och då kände jag att det var ganska mycket så här, det här lät konstigt, alltså det finns ju otroligt, alltså man bara googlar så Scorpio liksom sign, what does it mean, eller liksom vad som helst, så kan det ju dyka upp liksom precis vad som helst, alltså det, så då blev det så här, okej, vad finns det någon bäring här? Samtidigt så liksom mätte jag ju det mot att så här, det här är en lära som har funnits jättelänge. Den har varit liksom en byggsten i nästan alla så här kulturella uttryck. Alltså alla liksom kulturer har någon relation till stjärnhimlen, till planeterna, till sol och måne och liksom hela den, alltså, någonting finns det ju där som lockar oss. Varför lockar det oss? Så jag har ju, och liksom, nu har jag hållit på i över 10 år, och det är ju så uppenbart att så här, det vi gör som astrologer är ju, när vi tittar på så här stjärnhimlen, det är ju inte att vi söker efter att så här, nu händer det där uppe och då påverkar det oss direkt liksom. Utan det vi söker efter är ju liksom, alltså det korrelerar, att det finns liksom cykler i det mänskliga livet såväl som i universum i stort.
Det här är så spännande. Jag är så här, var ska vi börja någonstans? För jag vill verkligen börja i det skeptiska, för att jag tror att många kan just relatera till att så här, okej, man har läst veckohoroskopen i någon tidning, och så börjar, men det här är så generellt så det ska kunna passa in på vem som helst. Och sen har man kanske också bara då läst det här, bara det här med att det inte bara är ett stjärntecken man är, ut, och att så här, hela ens horoskop är så mycket mer omfattande, vilket ger så många fler dimensioner. Bara det tror jag också att många kanske inte har insyn i, om man inte har intresserat sig och sökt sig vidare och sådär. Men återigen, just vad upplever du är den största liksom skeptism eller missförstånd runt astrologi eller så?
Det finns ju en bunt.
Ja.
Det är ganska många som så här, kanske blandar ihop det jag gör med typ någon så medial kraft. Att man kan, att man kan så här, känna in något eller liksom ha någon så övernaturlig gåva. Typ. Jag är tvärtom väldigt... så här, sitter och räknar ut saker. Alltså, det är inte så, det är inte så magiskt på det sättet. Och sen är det väl mycket... Ja, men mycket det här generella. Det återkommer ju väldigt ofta. Och sen en av de vanligaste grejerna jag får är väl också så här, ja, men om du säger att så här, den här veckan kommer bli skakig, då kommer folk gå in i den veckan och känna att den är skakig för att de tänker att den kommer bli skakig. Liksom.
Just det.
Och det, jag vet inte, den typen av, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den typen av kritik. För att för mig vad det handlar om, det är ju att astrologi, vad det har visat sig vara för mig, är ju ett verktyg, alltså ett språk egentligen. Alltså för att prata om sånt som kanske inte riktigt får plats i dagens samhälle. Alltså jag tror att om astrologi hade varit det vi navigerade efter istället för typ, jag vet inte, ekonomi eller någon annan liksom drivande faktor som är mer så, så här, ah, men det här är det som bär samhället, då kanske inte jag hade varit så intresserad av astrologi. Alltså jag tror att jag gillar det därför att det också är lite så här, bryter upp normala mönster så att man kan få så här, kika lite, hur kan vi se på saker på andra, liksom från andra perspektiv utan att det behöver betyda så här, ja, fast nu är det fullmåne där och där och därför kommer det här och det här hända. Alltså, så jobbar inte jag att liksom, det är det enda som styr. Utan det är ju ett sätt att tolka världen.
Skulle du säga att astrologi är flummigt?
ja, på ett sätt. Men sen, alltså, när man lever i den bubblan jag lever i och sitter och lyssnar på så här tre liksom super liksom supermeriterade astrologer som har studerat saker i så här 30 år, typ pratar inom podcast om så här olika karaktäristiska för liksom Pluto baserat på myterna kring, alltså det blir liksom, och de kastar sig med termer och man pratar om så här, den gamla greken sa det, men den gamla romaren sa det. Alltså då är det ju plötsligt inte flummigt, utan då är det bara som ett så här, en historielektion eller en mattelektion. Liksom. Men det fina med astrologi är att det kan vara flummigt. Alltså man kan ju dra fram det. Man kan få bara sitta och associera, vilket är min favoritgrej med det. Att bara få dra så här långa analogier och testa sig fram lite. Vilket jag gör jättemycket i konsultationer. Alltså bara bollar olika metaforer och analogier med folk och se vad som fastnar och vart de landar i det. Liksom.
Har du uppfattningen att vi är rädda för flum?
Alltså som samhälle eller...
Ja. Eller om man får generalisera lite,
ja,
sådär, gemene man. Liksom.
Det måste man väl få göra. Nej, men det känns ju som att vi blir mer och mer öppna för
det. Visst har det vänt lite?
Otroligt mycket.
Eller hur?
Otroligt mycket. Och jag menar, för såhär, kanske ens 5 år sedan, eller 7 år sedan, då hade ju inte folk jag träffade på olika fester eller middagar eller var som helst i yogastudion, då hade de kanske inte varit så här, ah, min ascendent står i bla 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 och min måne står i, för att ingen hade vetat det. Så att bara på det sättet är så här, har det varit en revolution. Mm. Men också med all typ av liksom andligt eller spirituellt arbete så är det ju mycket mer accepterat. Men sen tror jag att vi kanske är rädda för... Alltså det finns mycket annat vi är rädda för. Men jag vet inte om vi är rädda för flummet längre. Vissa är väl säkert det.
Och är det... Nu slänger jag bara ut en liten otänkt tanke. Men det kanske hänger ihop med att vi är rädda för det okända. För att vi vill ha tryggheten. Som människor. Och det handlar väl om överlevnad kanske. Om man ska dra liksom hela jättelångt.
Yeah. Nej, men absolut.
Ja. Och vad är vi mer rädda för? sa du? Du sa, var inne på någonting.
Nej, men jag tror att vi är rädda för det som inte går att förklara. Mm-hmm. Och där tror jag att man kan bli lite för så här lurad av astrologi. För att jag tror att ganska många vill ha en förklaring. Och att det på något sätt ska liksom lösa saker. Alltså ibland känner jag mig lite så här fånig när jag sitter och har en konsultation med någon. Och så går det jättebra för att jag är så här. Ja, men det ser ut som att du hade den här relationen till din bror. Och du jobbar med det här. Och du har liksom det här sociala livet. Och de bara så. Ja, 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 det stämmer. Och sen är det lite så här. Ja, då har jag berättat för dig hur du är. Alltså, ja. För det som astrologi inte riktigt gör, som man kanske hoppas, är ju att det liksom direkt löser några problem. Så är det ju inte. Alltså det är ju, vi får ju sällan svar på liksom de stora frågorna. Bara för att, alltså, genom att gå till mig kommer man inte få svar på de stora frågorna. Man kanske kommer kunna bearbeta lite om vart man är eller få liksom perspektiv. Men man måste fortfarande vara människa och leva i ovisshet. Och det tror jag, det kan jag märka i konsultationer ibland, att vissa vill veta så, vad är mitt öde liksom? Och av respekt för andra så vill jag inte heller säga för mycket om sådana grejer, utan det är liksom varje människa måste göra sin resa.
Hur mycket kan du se då som du väljer att inte dela med dig av?
Det är egentligen ganska mycket en tidsfråga. Alltså om jag skulle sätta mig ner och verkligen så fokusera på någon chart, så kan man se ganska mycket. Jag har ju gjort ganska medvetna val om att inte lära mig vissa tekniker, för att det finns vissa saker som jag inte ens vill fundera på. Typ jag vill inte kunna. Jag vet inte hur väl de teknikerna funkar. Typ så här, hur räknar man ut hur långt ett liv skulle kunna vara enligt astrologi? Jag har inte lärt mig det, för jag vill inte hamna i en situation där jag skulle kunna ta reda på det om någon. Liksom. Mm. Så jag vet inte om det är en teknik som funkar eller inte. Men visst kan man kan komma ganska långt i att liksom försöka kartlägga någons liv ungefär. Sen så kommer det inte vara exakta grejer. Det kommer ju vara så här, här är det stor tillökning i den här personens liv vad gäller hem och hus eller jobb eller liksom, och här är det lite svårare år och här är lite, alltså sådana grejer. Men sen är det är ju upp till varje människa att leva också. Vilket är där kan allt hända också.
Vad är det som vad ska man säga? Vad är ditt brinn i allt det du gör nu när det här har blivit ett yrke sedan ganska lång tid tillbaka? Vad är det framför allt som man ska paketera? Liksom, det här är det jag brinner för i det som jag gör.
Mm.
Du i det här fallet då.
Ja.
Hur ser det ut? Hur formulerar du det?
Oj gud, vilken bra fråga. Jag tror alltså det är ju någonting med att få vara i någonting som är mer poetiskt, någonting som är mer magiskt, någonting som, alltså jag tycker astrologi är väldigt tillåtande. Jag behöver inte ta rationella liksom så här, det här är rätt, det här är fel. Alltså det finns alltid, det är alltid rörande liksom, bitar som rör sig, det är väldigt dynamiskt. Så att för mig är det nog att jag får vara i ett väldigt så poetiskt tillstånd och leka med olika associationer och samtidigt testa lite så olika. Det finns ju en väldigt matematisk sida av det också som jag var inne på, och det är ju som att lägga liksom något så ordpussel och liksom symbolpussel och sen se vilka associationer som dyker upp. Och liksom försöka leka lite med det och så här lista ut och försöka förstå det här systemet som är gigantiskt. Mm. Och som kanske inte går att förstå. Alltså det är egentligen en så här ganska hopplöst jobb. Som astrolog blir man aldrig fullärd. Det går inte. Det finns för mycket att studera. Men det, och så det är kanske det också. Att det är som ett oändligt bibliotek som aldrig tar slut. Vilket ibland vissa dagar Alltså det är ju lite så här, varannan dag känner jag så här, nej men jag kan ingenting, jag förstår ingenting. För det här biblioteket är så stort och hur ska jag kunna läsa alla böcker? Och andra dagar så känner man att så här, ah, men det där, jag fattade det där liksom. Jag hade den här konsultationen som är jättebra, eller jag gjorde den här tolkningen av ett planetmöte som kändes helt spot on.
Om vi då ska gå in lite grann på hur man som lyssnare av det här avsnittet, och man säger, men jag har ändå, det har väckt någonting i mig här. Det här känns lite spännande, intressant. Det kanske kan få en ny dimension av vad astrologi innebär. Mm. Vad är det första man behöver veta om det?
Det första man behöver veta är liksom, det första man brukar göra, det man brukar landa i, att man brukar vilja ta reda på hur sin egen chart såg ut. Alltså hur kartan, födelsehoroskopet såg ut när man föddes. Och liksom ta reda på vad man har för ascendent, vilket är ett av astrologins viktigaste begrepp. Och vart ens måne stod och vart Mars och Venus och Merkurius stod när man föddes. Så det brukar ju vara liksom inkörsporten, om man säger så. Och genom att ta reda på det så kan man börja få lite så här, vänta, va? Har jag en relation till månen? Har jag en relation till Venus och Mars? Har jag en relation till universum? Och så lite nyfikenhet. Och så nyfikenhet i olika grad. Vissa blir totala nördar. Och vissa nöjer sig med bara så här, få veta lite grann.
Och då när du säger då till exempel ordet ascendent, om man aldrig har hört det tidigare, vad innebär det?
Ascendenten handlar egentligen om, det finns alltid en ascendent varje sekund hela tiden. Det är det tecken som ligger precis i horisontlinjen utifrån platsen du är på. Så att när du föds, tanken är då att när du föds så träffar liksom universums ljus dig för första gången. Oavsett om solen är uppe eller Jupiter är under jord eller uppe på himlen. Så är det liksom, det är din första exponering för solens ljus eller för universums ljus. Och då är det tecken som var på väg upp i öster. Så din liksom personliga soluppgång eller då stjärnteckenuppgång avgör liksom hela ditt horoskop. Och det är där som kropp och själ manifesteras, för det är där jord och himmel möts. Så det är liksom kroppen och tanken som möts där, tänker man inom astrologi.
Alltså, oskällavigt.
Ja, men
det är fint.
Ja, men jag tror att det här att vi får vara lite så här, min existens är lite stor och magisk. Jag har en relation till universum. Sen i förlängningen handlar det också om att så här, och det har du också. Och det har alla runt omkring oss också. Alltså, i förlängning är det liksom något ännu större magiskt som händer. Men just att man också själv får vara lite magisk är härligt.
Ja. Och då, så bara för att så här, redogöra lite till. Men så ascendenten är, säg då att man, som jag då, för att ta mig själv som exempel. Jag är född då i värduren, 6 april. Men det är ju bara mitt soltecken. Och ascendenten då, bara förklara hur, om man då aldrig är bekant med sina de här horoskopen då, som till exempel, då är jag född april. Okej, hur hittar jag då ascendenten och måntecknet och allt det där?
Just det. Då behöver du först och främst ha din födelsetid, gärna så exakt tid som möjligt. Och sen går man in på internet på någon sån birth chart calculator, natal chart calculator, någon sån sajt, och skriver in sin data. Och då får man veta vart, i vilket tecken ens ascendent stod. Och vilket måntecken man har, vart Venus och Mars stod. Och så får man liksom hela den kartan då, som är unik för dig.
Mm. Och hur kan man då, för att tillägga då, jag har ascendenten i skytt och måntecken är skorpion. Och värdur i soltecken. Det är de tre jag kan. Har du något spontant utlåtande?
jag måste bara tänka. Månen i skorpionen?
Ja.
Okej.
Skytt, skorpion och värdur.
Men det är mycket eld med skytten och värduren.
Yeah.
Och en väldigt, alltså värdurssolen är ju stark i sig. Solen är exalterad i värduren, kallas det. Den mår extra bra i värduren. Så att du har en väldigt stark sol. Mycket drivkraft, mycket nyfikenhet. Mycket, alltså skyttascendenten har gärna en liksom fysisk aktivitet inblandad i sitt liv. Jag blev väldigt nyfiken på vad din Mars och din Jupiter står. Men det, Sen är det spännande att ha skorpionmånen i 12:e då. Du har alltså en måne som är lite... det måste ju vara då en spegling av, för att som jag förstår dig så har du ganska mycket intresse för liksom personlig utveckling och sånt. Har det alltid funnits där eller har det vuxit fram?
Det har egentligen alltid funnits där, skulle jag säga. Ja, men sen har jag lagt locket på väldigt tidigt och sen har det kommit liksom med åren för att jag har behövt komma i kontakt med det. Så det har nog alltid funnits men varit ganska stängt. Ungefär så.
För det är en ganska hemlig position för din måne. Så att den är ganska liksom återhållsam och kanske inte så många som får träffa den.
Vad spännande. Tvilling i Venus, var det du ville ha?
Nej, det är också intressant.
Mars.
Mars och Jupiter vill jag höra.
Stenbock i Mars.
Oh, ja.
Och oxe i Jupiter.
Okej. Okej. Spännande. Mars mår ju väldigt bra i stenbocken. Det är ju verkligen en aktiv och strukturerad Mars. Som bara så. Getting's done. Och det knyter också samman din liksom, ditt nionde hus och ditt andra hus. Hur ska jag förklara det här då? Ja, men det är någonting med alltså väduren, din väders sol vill väldigt gärna sprida budskap och informera. Din Jupiter i oxen är orädd för att jobba. Vill att det ska hända saker. Alltså det finns väldigt mycket aktivitet i den här charten.
Oh, ja.
Mycket driv. Väldigt, väldigt mycket driv. Jag ska inte bli för flummig.
Du får bli hur flummig du vill.
Ja, vad bra. Jag sitter också så här, det känns som att jag sitter och tittar i kors för att jag försöker så här rita upp den framför mig.
Ja. Men gud vad spännande. Allting sånt här är så roligt. Okej, okay. Men så det man kan göra då, för det som vi gjorde nu var att jag gick in på gjorde en snabb googling också på, jag hittade en sida som heter Astroguide som jag brukar titta på. Slog in mitt klockslag, datum, platsen.
Exakt.
Och så räknade den ut och då fick jag ju alla de här. Och då om man har gjort det här då, hur kan man liksom använda astrologi eller sina stjärntecken eller hur kan man använda det här i livet?
För det första om man bara så är nyfiken. Man kan alltid, jag har ju skrivit guider för nästan alla placeringar av alla så här, ascendent, sol, måntecken, Venus, Mars. Det finns på min sajt. Så finns det också relationsastro där, mycket populärt. Man kan läsa hur väduren fungerar tillsammans med skytten eller lejonet eller stenbocken eller vad det än är. Men sen ska man ju tänka på att när man läser sitt horoskop, om man läser sådana, att man läser det utifrån ascendenten. För att det är just, eller i alla fall mina horoskop, vissa skriver horoskop utifrån soltecken, absolut. Jag skriver mina horoskop utifrån ascendent. Så att när du läser det så, ascendenten är liksom inom astrologi det som konstituerar dig, alltså det som är ditt jag. Solen är det övergripande temat i ditt liv. Så att när jag skriver horoskop så skriver jag det utifrån liksom, vad händer för en skyttascendent den här veckan? I vilka hus kommer det vara aktivitet? Och hus är då ett astrologiskt begrepp som handlar om vilka olika delar i livet som syns i den här kartan. Det är som en rundring med 12 tårtbitar och varje tårtbit är ett hus som är ett område i livet, typ relationer eller jobb, pengar, hälsa. Så när jag skriver ett horoskop så skriver jag liksom utifrån att så här, okej, du är skyttascendent, du har en ny måne i väduren snart, vad innebär det för dig? Det är ditt nionde hus av internationella resor, utbildningar, högre tro, då kommer du säkert dra iväg på en lång resa eller hoppa på en kul utbildning eller starta en utbildning, vad vet jag. Bara som ett jättegenerellt, så här enkelt exempel. Så det är det man gör när man har sina placeringar. Sen kan man ju såklart också läsa en massa andra. Alltså sen kan man ju ta reda på vad ens människor runt omkring en har. Försöka förstå det.
Och om man säger är nyfiken på det här då och börjar liksom nu när man lyssnar googla runt och hitta det här. Mm. Sen kan man ju då så boka en konsultation och göra olika saker. Så, men till exempel, hur använder du liksom den här läran själv i livet?
På ett nästan, alltså nu är det nästan som ett undermedvetet plan att jag liksom bara vet vart saker är och står. Och alltså jag tror att jag använder det väldigt mycket med en inställning av så här, acceptans och nyfikenhet. Alltså, vad tror jag kan vänta? Vad ser ut att komma? Och sen möta det med liksom så mycket öppenhet som möjligt. Och sen kanske bara så leta lite tecken. Jag har ju blivit ganska inne på att också jobba med modern astrologi. Som handlar om att se mer hur ser det ut i världen. Alltså vilka trender i samhället pågår och så. Så inte bara liksom personligt. Och det är ju också jättespännande. Och bara följa liksom. Det är liksom ett nytt sätt att läsa nyheterna på.
Hur då?
Man följer vissa utvecklingar och liksom ser hur det korrelerar till planeterna och försöker göra liksom projektioner. Alltså jag misstänker att det är så som typ en nationalekonom jobbar också. Att man liksom, nu händer så här, okej, nu liksom, för mig är det till exempel så här, okej, det här fruktansvärda kriget påverkar matpriserna jättemycket. Vi har sett att Uranus är i oxen och vi har misstänkt att det kommer drabba just matproduktion och att det kommer vara väldigt svajigt kring det och att vi kommer börja ifrågasätta vad som är värt, vad värde är, vad liksom relation till pengar. Alltså att göra sådana kopplingar och se liksom, okej, nu blev det en jobbig kvadratur till Mars. Vad händer då med matpriserna? Alltså sådana liksom, såna rörelser också.
Mm.
Så inte bara i mitt privatliv eller i liksom mina vänners liv, utan alltså det blir liksom hela världen till slut också.
Vad har chockat eller förvånat dig mest med allting som har varit, som du har liksom lärt dig eller varit upplevt med just ditt yrke de här senaste åren sen du började?
Dels att det är mycket mindre flummigt än jag trodde. Och att när man går ner, alltså när man börjar lära sig verkligen i grunden, att man kan gå ner ganska djupt och verkligen få grepp om saker som man inte trodde att man skulle få grepp om. Men sen blir jag också konstant förvånad över så här cykler i mitt eget liv som bara, ja, men det här var jätteuppenbart. Alltså, det händer ju hela tiden. Att så här, ja, men det är klart att det här händer nu för att, ja. Jag vet inte om jag har något bra. Jag har haft problem med liksom min lägenhet av olika slag. Och så här, det är som clockwork liksom, att så här, i min chart så har det varit spänningar där, och nästan varje gång någon sån spänning dyker upp så händer det någonting liksom.
Kan man påverka det här på något vis? Eller är det liksom förutbestämt utifrån allt det här, så att egentligen är det bara sit back and relax och deala med det när det kommer? Eller kan man liksom på något vis, hur ska man förhålla sig till det?
Det beror väl på hur engagerad man vill vara i astrologi, men jag tänker att det kan vara skönt att förbereda sig. Det kan vara härligt att starta upp något när man vet nu är förutsättningarna lite extra goda för att göra någonting. Det kan vara trösterikt att bearbeta saker och liksom påminna sig om att så här, för det som är med astrologi är ju också att vi slipper ju ingenting. Alltså, jag får jätte ofta frågan så här, när vänder det här, när går det över?
Mm.
Och en av de liksom jobbiga sakerna med astrologi och de jobbiga sakerna med livet, det är ju att det är jobbigt och att det kommer och går i vågor, liksom, att det är jobbigt på olika sätt. Och att vi blir ju aldrig liksom av med det. Vi har olika perioder när det är lättare. Och vi har olika sätt att bemöta det. Jo, men jag tycker absolut att man kan påverka. Därför att man kan skaffa sig nya relationer till sig själv och sin egen chart. Det finns jättemånga som jobbar med liksom, rent psykologiska principer. Alltså rent psykoterapeutiskt arbete nästan. Det finns en astrolog till exempel som skriver ganska mycket om reparenting. Som är ett sånt begrepp som handlar om att man liksom, om man till exempel som barn inte har fått det man behöver, så kan man behöva ge sig själv det och liksom öva på att bli sin egen förälder. Och då kan man använda det till exempel på olika planeter. Alltså låt säga att man har i sin chart liksom en måne som mår lite dåligt, så kan man reparent sin måne som då står för emotionella behov. Så kan man liksom i sitt eget liv vara så här, vad behöver den här månen hos mig? Hur ser den ut? Vilken tecken är den i? Vilken fas är den i? Hur mår den? Och liksom jobba med de sakerna. Alltså det blir nästan som en, kan bli väldigt terapeutiskt.
Hur vet jag om min måne mår dåligt?
Då måste du nästan träffa en astrolog för att diagnostisera din måne. Och det är inte så att en planet, alltså allting rör sig ju hela tiden också. Din chart är egentligen bara en grundplåt att stå på. Någon slags, det finns en astrolog som kallar det för din liksom skapelsemyt. Alltså myten om hur du blev till. Det är inte myten om vem du är eller vem du kommer bli. Men en astrolog kan hjälpa dig att kolla på det. Eller det kan det ibland, för vissa räcker det ju bara att läsa om så här. Okej, men min måne står i Vattumannen. Vad är klassiskt för det? Vad är klassiskt för den månen? Den kan vara lite distanserad och upplevas som lite kall. Hur kan det komma sig? Känner jag igen mig i det? Vad känner jag att jag behöver jobba med kring, liksom, kring en sån måne till exempel?
Mm. Gud, vad intressant det här är. För det blir, alltså, egentligen tänker jag att kanske en miss som vi alla gör oss skyldiga till i olika former någon gång i livet i alla fall, är ju att vi dömer ut saker och ting eller människor eller olika företeelser i livet på liksom en väldigt grund första vy, eller man säger. Man djupdyker aldrig och förstår vad det egentligen handlar om. Och klassiska så här, don't buy, nej. Döm inte boken efter omslaget. Och det kanske är samma med om man tittar på just astrologin eller horoskop. Att man säger nej, men det där är flummigt skit. Du läser i tjejtidningarna och det stämmer inte, det så generellt och så vidare. Okej, men har man lyssnat på det här avsnittet så har man förhoppningsvis fått en lite så här, i alla fall väckt någon liten extra dimension. I att det finns så mycket mer. För som du säger, det är en hel kunskapsbank.
Verkligen.
En lära. Gud vad spännande. Vad skulle du vilja bjuda på till de som lyssnar? Om så här, att skicka med dem någonting. Om de har lyssnat på hela det här.
Jag tänker att, alltså, det finns en relation till sig själv som man kan upptäcka och som man kan lära sig av och liksom leva med. Sen kanske inte det är liksom, astrologi kanske inte är ens väg in i det. Men man kan leka ganska mycket med den relationen och lära sig väldigt mycket av den relationen, till exempel genom astrologi. Och det behöver inte betyda att den kommer ge alla svar, men det kan vara liksom ett sätt för att vidga sin liksom vy av världen, av universum. Otroligt flummigt svar, men
det är jättebra. Och när du tackade ja till podcasten Ofiltrerat, vad var det du såg framför dig?
Nej, men jag blev så här, jag bara undrar om de ska skicka några så här frågor kring vad vi ska prata om eller så. Men sen så var det också som att jag har ju någon del av mitt jobb har ju gjort att jag är väldigt så. Det visar sig. Alltså, jag litar liksom på att så här, det kommer flyta på som det ska, typ. Jag har egentligen nästan ingen bild alls. Alltså jag har ju lyssnat på podden, så jag vet ju att det är liksom väldigt öppna, ärliga samtal. Så jag var nog mest, jag är nog peppad och nyfiken på det. Jag gillar formatet väldigt mycket.
Vad fint. Ja. Är inte det där en gåva i livet, att känna tillit? Och liksom att lite luta sig tillbaka och inte måla upp scenarion innan eller bestämma hur det ska vara. Utan precis som du säger, att så här, jag litar på att här, jag lutar mig tillbaka, jag har tillit här. Behöver inte ha fixat förberett och så här. Det visar sig. Jag tar det lite som det kommer.
Tillit är gigantiskt. Det är svårt att skaffa. Det är väldigt många som inte har det så mycket. Jag har absolut inte haft det. Jag har jobbat hårt med att skaffa den. Men den är så värd när man liksom har jobbat upp den. När man har vågat öppna upp för den. Sen så betyder ju inte det att saker inte är jobbiga. Eller hemska, eller traumatiska, eller att det finns sår. Liksom. Eller att det kan bli jättejobbigt. Så hade jag också kunnat, så är det också. Men det är något magiskt med tillit.
Hur har du jobbat upp den?
Men mycket introspektion.
Om man aldrig hört det ordet, vad betyder det?
Blicka inåt. Vara i... liksom lära känna sig själv och så. Alltså som sagt, jag började ju med liksom läsa filosofi. Det var ju för att jag ville bara liksom förstå liv. Alltså jag ville bara förstå existensen. Vad är det att existera? Vad innebär det? Jag kände bara så, jag förstår inte livet. jag förstår inte hur man är människa. Jag förstår inte hur man ska tänka kring att vara människa. Så det har ju alltid varit liksom ett intresse. Jag vet inte om det ens var ett intresse. Det har bara varit en sån driv. Liksom. Vilket syns väldigt tydligt i min chart om man vill vara sån.
Och har du nu listat ut hur det är att vara människa? Eller vad syftet är? Eller meningen?
Absolut inte. Men det tror jag inte heller att jag kommer göra. Jag tror inte att det finns någon mening med det.
Är du mer tillfreds idag med det än när du var tidigare, när du började?
Absolut. Eller i alla fall, jag bara, just nu här, det är så mysigt. Nej men det är jag, verkligen. Det har varit mycket terapi och mycket yoga och mycket kallbad som har gått in i det arbetet.
Vad är liksom den viktigaste delen i den resan?
Faktiskt, det här kommer låta så himla tråkigt, men jag upptäckte en sak, för jag pluggade filosofi och sen jobbade jag med performancekonst och det var så här bombastiskt och kul. Och sen bodde jag i Brooklyn i 5 år och det var så bombastiskt och kul. Sen flyttade jag hem till Malmö och började ha så här, leva totalt motsatt liv. Där allting var så här upprepning. Alltså de senaste 6 åren så har jag gör ashtanga yoga. Och någon som inte vet vad det är, så är det liksom, det är en väldigt så traditionell typ av yoga där man gör samma serie varje gång. Så det är liksom, du kommer till yogastudion, det är ingen peppig lärare som är så här, hej, då ska vi, utan det är, du kommer dit, man räknar på sanskrit, man gör samma rörelseschema om och om igen. Så det har jag hållit på med. Sen har jag gått i psykoanalys i 6 år, vilket innebär att man ligger på ett sånt divan och analysera sig själv, vill jag få säga. Och det har jag gjort 4 dagar i veckan i 6 år.
Oj! Intensivt.
så att jag har ju och liksom det här har jag upprepat, alltså det har jag upprätthållit liksom i de här 6 åren. Så att jag har ju lärt mig jättemycket om vikten av att upprepa saker. Och att det händer jättemycket när man upprepar saker. Jag håller också på väldigt mycket med meditation och så. Och att det är så här, man tror, alltså att det har varit så lätt för mig att vara så här. Det måste hända saker för att saker ska hända. Alltså att man måste göra saker för att saker ska hända. Liksom. Och istället, jag vet inte, göra den där inre resan av att så här, nej, men det händer saker hela tiden. Och någonstans är det så mycket upprepning i livet. Och det är det ju astrologi också. Det är alltid en ny måne efter 28 dagar. Det är alltid en fullmåne efter liksom, nymånen. Det är Venus gör sin bana och återkommer i ett mönster vart 8:e år. Mars gör sin. Och så här, det är inte så att de här grundbultarna flyttar sig så mycket. Men i varje sån där, liksom, den här nymånen så möter den Venus i den här fina sextilen. Eller, alltså de här små detaljerna som också finns. Så mitt nya motto eller mantra har varit liksom att jag ska tycka om upprepningen. Alltså att jag ska ha en vardag som jag så här, den här är värd att upprepa. Jag är okej att vara i den här rutinen. Liksom. Mm. Och det låter, jag vet inte, det låter väldigt tråkigt.
Vem blir den värderingen i det? Ingen. Nej, jag är fascinerad och spännande. Om jag nu får svara för oss som lyssnar. Eftersom jag är den enda som kan uttala mig. Men för det väcker så många frågor. Men okej, varför sa du att det var tråkigt?
Nej, men det är väl min tvillingsol som tycker att det är tråkigt. Nej, jag vet inte. Jag tror att det är väl någon del av mig som tycker att det är lite tråkigt. Som har varit så här, men vadå? Du kan ju göra massa. Du kan ju bara leva ut och vara så här, göra det du känner för. Och sen den andra sidan som är så här, fast... jag vet inte, det finns så mycket att hämta i att... Jag känner att man så här, är öppen för det som händer i en lika mycket som det som händer utanför en.
Mm. Mm. Vad är den största skillnaden då i hur du bemöter dig själv nu när det har gått 6 år, även om du inte är färdig, och sen så innan du började?
Men att jag är jättemycket mer förstående för mig själv. Och att jag är så här, ja, det är inte bara du liksom. Det är du och en massa andra människor, en massa andra omständigheter, och en massa andra viljor och berättelser och runt omkring. Och det är en sån där grej som också liksom så här, ensamhet, eller det har jag märkt jättemycket så under corona. Med olika klienter som jag haft konsultationer med, liksom att ensamhet har varit en sån stor grej som har blivit ett sånt reellt problem. Att man kan liksom möta den, eller man kan tänka på den som att den där tystnaden, eller att den processen är också bara är att vara med världen. Och det låter ju så här, det låter kanske lite härligt nästan när man säger det. Det är ju inte alltid så härligt. Alltså det kan ju göra jätteont och vara jättesmärtsamt. Men att, och det finns ju astrologi också, att det finns alltid en kontakt med någonting. Och det är fint att få vara i. Och sen kan jag förstå om det, alltså det är inte... Det är inte en reell kontakt på det sättet. Det kanske inte är någon som håller den i handen eller så. Men bara att få ha med sig det som en backup i ryggsäcken liksom, är väldigt skönt.
Fint. Mm. Och det är ju kanske mycket alltså, att tillåta sig också just när det kommer till upprepning och så här, våga stanna kvar lite.
Mm.
Att man inte bara direkt springer vidare eller flyr undan eller bara rusar. En metafor som jag är så här, vi har hamnat i någon slags att man checkar av livet. Allting ska bara liksom checkas av. Check på den, check på den, check på den. Så uppnått klart. Okej, man har upplevt det då.
Precis.
Springer ifrån olika saker hela tiden. Eller och kanske framförallt oss själva. Då, men. Spännande upprepning. Det tar vi med oss.
Ja, kan man göra det roligt så är det ju härligt.
Är du redo för den sista fråga som alla gäster får?
Ja.
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 Vad är inte som det ser ut?
Jag var himlen.
Ja, berätta mer.
Nej, men det hände så mycket. Det hände så mycket under bara ett dygn där uppe. Så även om alltså solen tar bort så många aspekter, stadsljuset tar bort så många aspekter. Det är så mycket som händer där uppe som vi kanske inte direkt kan se med blotta ögat.
Mm.
Det är så många resor och så mycket möten och liksom, ja. Så att även, eller jag brukar tänka liksom på det här med när folk är lite så skeptiska till astrologi och liksom tycker att så här, det är lite flum och tjafs. Just det här att vi förhåller oss varje dag till att solen går upp. Vilken tid den gör det. Liksom det har vi har ställt våra klockor efter hur den rör sig. Så vår relation till vad som händer på himlen. Jag tror att den är mycket mer grundläggande än vad vi ger en cred för. Även oavsett om man tror på astrologi eller inte.
Mm. Och då, nu hamnade vi där jag visste att vi skulle hamna. Men också aspekten, hur jävla små vi är. Alltså om vi bara pratar ja, om ja. Universum.
Ja.
Jag fick upp någon grej på Instagram som var så här, det här är det universumet vi känner till. Och det finns typ, jag vet inte hur många miljoners miljarders till likadana som det finns där ute. Som vi inte ens... Och så går vi runt med någon slags hybris och tror att vi är den enda planeten som har liv och så vidare. Så jag bara så här, nej men man kan inte tänka på rymden av en anledning. För att det är hisnande.
Nej men verkligen. Och för mig är det en sån... Känner mig väldigt trygg när jag tänker på det. Det är väldigt olika för olika personer. Jag känner mig jättetrygg när jag tänker på det. Jag tycker om att se såna där videos när man zoomar ut, du vet, så här, från jorden och liksom ser... Ja,
det är ett skönt perspektiv.
Det är ett skönt perspektiv. Speciellt om man är så här, ja, jag har så fula byxor hemma i garderoben. Typ. Så kan man ta en liten stund med universum.
Åh, vad härligt. Och om det är så att man blir nyfiken på allt detta så kan vi kontakta dig då. Är det främst via Instagram eller mejlen?
Ja, Instagram går bra. Mejl går bra. Det finns en här kontaktformulär på min sida på scorpiorising.se. Så att det är liksom fritt fram vart man än hittar mig, höll jag på att säga.
Mycket bra. Sofia Pontén ska tilläggas om ni inte fick med det från starten. Tusen tack för att du vill gästa och komma hit och ge oss en djupare inblick i vad astrologi faktiskt innebär.
Det var det lilla, det var helt underbart att få vara här. Tack så jättemycket.
Tack snälla och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Ses snart på stan eller någonting sånt. Ha det gött. Hej! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då!
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.